God morgon Sverige, plingelingeling. Kommer du ihåg god morgon Sverige?
Ja, var det med Fredrik Bell-frag?
Ja, fan alltså jag känner att vi har så gamla referenser i våran podcast.
Jag känner mig rekordgammal den här morgonen.
Ja, jag med.
Vad hände? Jag tog min andra vaccinspruta igår och känner mig som jag är ett överkörd av ett tåg. Fick du några symptom på din
andra?
Nej,
jag fick ju inte det.
Jag fick inte det. Jävla maratonlöpare.
Ja, jag var nere, det var cruising här i Falun igår. Jag var nere en kortis bara. Och kände mig också väldigt gammal. Som en gammal grinig gubbe kände jag mig. Jag bara kände så här, har man inte sett det här tillräckligt mycket nu? Lite så. Samma jävla kapriser, samma jävla Camaros. Alltså förstår du? Lite så.
Fan vad intressant. Jag har en twist på det som jag tänkte ta. Men jag tar det lite on the fly.
Ja, vi hälsar lyssnarna välkomna istället.
Välkomna till Deal med bilen, avsnitt 227. Jag kan liksom inte riktigt bestämma mig för 227. Mm. Jag minns när vi hade passerat 100 avsnitt, då kändes det så enormt mycket. Mm. Nu plötsligt tycker jag 227, det känns så himla fjuttigt. Alltså, man vill ju ligga på 300 avsnitt. Nu är vi i den här mellanläge liksom. Ja. Det var bara en oren sommartanke.
Nu vill man komma upp i 500 avsnitt liksom.
Ja, i alla fall 300. Du, på tal om orent. Ja. Jag var ju på Kolmården i måndags.
Älskar när din kaosiga familj har varit ute på äventyr. Jag tror lyssnarna också gör det. Vad har hänt den här gången?
Nej, men jag tror vi har pratat om det här förr. Men fan vad jag i själen ogillar djurparker. Sen åker ju vi till Skansen ett antal gånger varje år. Och vi åker till Kolmården minst en gång per år. Mm. Så är det bara. Men det är någonting som är orent med djurparker.
Otidsenligt och ofräscht.
Ja. Oavsett hur fint man än gör det så har djurparker ett bäst före datum. Mm. Det är alla och djurparker... fan kanske det med. Det hör ihop lite med det jag tänker. För att liksom alla djurparker har ju ändrat liksom retorik. För nu är det ju inte längre djurparker utan nu är det viltvård. Tack vare att man pröjsar en massa pengar för att titta på en snöleopard som ligger och svettas på en betonghylla på Kolmården. Liksom bara för att man betalar inträdet, då kan Kolmården rädda en massa andra djur från utrotning och tjuvjägar och havsföroreningar eller...
Ja, just det. Förstår du? Så får den hasa runt där med tuggummi i tassarna och liksom...
Exakt så. Men det ska vi ju ändå lika mycket att titta på delfiner i en simbassäng eller en schizofren tiger som går i cirklar eller liksom bakom ett tjockt pansarglas eller elefanter som bara står och vaggar fram och tillbaka liksom en hel dag. Så att även om retoriken är att de räddar djur så blir det orent liksom. Mm. Mm. Och jag har inget problem med kameler och bufflar eller strutsar, men det är liksom kattdjur, elefanter och delfiner, där blir det liksom fucked up för mig.
Precis.
Alla cirkusar har ju typ avvecklat knasiga djur och kör ju bara hästar, hundar och kaniner nu för tiden.
Ja, det är så va?
Men cirkusar, det är ju också sånt där.
Har de dvärgar kvar då? Eller har de avvecklat det också?
Det är också avvecklat. Alltså, möjligtvis om du går på en cirkus i Ungern eller Rumänien så kanske de har fortfarande tigrar och dvärgar. Men,
ja, men där kan du ju hitta en dvärgar på zon också, nästan.
Ja, men det jag tänker det är ju att jag ger djur i fångenskap max 10 år. Sen kommer liksom den här shame-generationen och cancel-kulturen och har satt tänderna i alla djurparker i hela världen och tvingat alla att stänga bara.
Antagligen är det nog så, ja.
Visst är det så att Köpenhamn Zoo, de har väl den här sinnessjuka isbjörnen i en bur på 50 kvadratmeter.
Som jag har ingen bara aning om, men det låter danskt.
Eller hur? När det kommer till djuretik så ligger väl Danmark sist i Europa.
Ja, så är det. De hatar grisar också.
De slaktade väl 19 miljoner grisar förra året.
Ja, Men det är men, ju det är Böda Campings fel, för 80% av dem hamnar ju där liksom, veckande på.
Så kan det mycket väl vara.
Ja, så vi ska men, inte vi ska inte peka finger.
Nej, kanske inte. men på Köpenhamns zoo, det var ju där de avlivade en fullt frisk giraff inför åskådare.
Oj då.
Ja, och bara för att de hade inte plats. Fyra lejon fick de skjuta också på, som också var friska, för de inte kunde skicka dem någonstans. Nej, det är liksom rimligtvis så står alla djurparker inför en långsam utfasning.
Så är det nog.
Men när jag gick där och drog benen efter mig på kolmården, så tänkte jag så här: vad ska man göra med kolmården? Intressant tanke, eller hur?
Ja.
Så det var med liksom
och det är nu
friska...
vi kommer tillbaka. Jag gissar att det blir bilrelaterat nu.
Det kan hända, för att jag gick där med mina friska entreprenörsögon. Och liksom, när man går omkring en hel dag i en skitpark med sovande djur där man knappt ser någonting, då fick jag liksom idén. Och för att du ska förstå liksom storheten med den idén, så delade jag in kolmården i plus och minus. Och börjar man på minussidan, så är det såklart djuren. Bort med dem. Sen är det sjukt mycket branta backar. Jag vet inte, när var du på kolmården sist?
83 kanske.
Åh jävlar. Alltså du har inte varit där i vuxen ålder?
Nej. Det är lite mer woke än vad du är.
Ja, verkligen. Det är impad. Men det är ju som en sån här etapplopp i Giro d'Italia. Ah, det är liksom, ja. det är långa uppförsbackar. Det är det enda man minns av kolmården. Det är ju inte lätt
tillgängligt. Man åker bil, va?
Nej, man går på hela. Men sen har man en linbana också som jag ska komma till. Men det är ju inte lätt tillgängligt, speciellt inte med barnvagn. Och man ser ju vid varenda besök där man är där, då ser man såna här överansträngda, gravt överviktiga familjer som ligger längs liksom promenadstråken med stukade fötter och hjärtflimmer. För de har ju såna här läkarteam som åker runt med på mopeder på hela kolmården. Så att det är ju liksom, det är inte lätt, kolmården.
Alltså, blir det inte lite extra när så här obisa tittar på tigrar? Det blir något extra dimension i det som känns så här.
Det blir att de är ju maten på sätt.
In med dem
så
bara.
Att tigrarna ligger där och blänger och på en massa hamburgare som går förbi. Det är ju plågeri gånger två. Dels håller de instängda och sen lockar de med en massa människor. Liksom. Men på plussidan, då finns det ju en hel del saker på kolmården. Nummer ett är att det är otroligt vackert. Alltså, naturen är ju liksom uppdelad i olika typer som berg, savann, öken och skog. Liksom. Så det är ett fantastiskt område. Sen finns det ju ett litet nöjesfält för barn i form av Bamses värld. Där de har liksom små bergdalbanor, karuseller och radiobilar och du vet, jada. Men sen finns det ju även ett nöjesfält för de lite äldre i form av Wildfire, som är, ja, det är en av världens bästa bergdalbanor. Den är ju brutal.
Ja, okej, cool.
Sen Delfinariet, som är fakta som idé. Det är en fin byggnad, alltså det är även utan delfinerna så är det ju fortfarande en kanonbassäng ur ett äventyrsbadsperspektiv liksom. Och sen finns det ju en infrastruktur med toaletter och restauranger, och sen har de ju slutligen den här enorma linbanan. Det är en sån här alpkabinbana som säkert kostade 1 miljard att bygga. Det är en kabinbana som går, man sitter liksom i en sån här alpkabin, och sen så åker man runt hela djurområdet, så då åker du in i en savann, då går girafferna bredvid dig och så åker du över lejonen och hej och hå.
Det är ju väldigt Jurassic Parkskt.
Verkligen. Men vad ska man då göra med alla de här plussen, alla det som är bra här med den här parken? Vad ska man göra med det när djuren har återvänt till det vilda? Låt mig då presentera Kolmården Offroad Experience. Tänk dig vilken sjukt underbar plats det här skulle kunna vara. Du kommer hit med din Jeep eller din vanliga fyrhjulsdrivna bil. Du betalar inträde och kör in genom grindarna. Och nu väljer du vilken typ av terrängkörning du vill ha. Och vilken typ av terräng, alltså svårighetsgrad och sånt där. Så väljer man olika trails, olika spår liksom. Så vill man kanske vill köra i svensk skog med din höjda Wrangler. Då är det bara go ahead, kör till höger och följ skogsmarkeringarna. Sen är det fri lekstuga. Och någon annan kanske kommer dit med en Land Rover Defender med taktält. Varsågod, kör in i savannen. Och man kanske till och med låter lite såna här korkade, orädda, stryktåliga djur som man inte tycker synd om få vara kvar. Typ lite vattenbufflar eller du vet, något sånt där. Det kan bara förhöja liksom helhetsintrycket.
Och sen kan man köra alla de här, då, så kan ju alla de här 60-åriga, också överviktiga männen på sina BMW GS få uppleva det här äventyret som de aldrig kommer att uppleva. Men på, ja, på tryggt liksom, bara åka runt, ja, där inne liksom.
Ja, och sen kan man köra ner i lerhål och köra upp för raviner och verkligen leka Afrika.
Mm.
Men det är optimalt för GS-gubbar.
Ja, så kan de liksom ta en hamburgare runt hörnet bara om de blir trötta.
Ja, för framåt lunch då åker man upp till parkerna och eller så, vet du det, de här nöjesfälten där parkerar vid någon lekpark och låter ungen åka berg-dalbana och så käkar man lite bamse-hamburgare. Och sen går man kanske en vinschkurs eller någon sån här överlevnadsworkshop och sen kanske man ska ju kunna campa inne på området. Och på kvällen då promenerar man bort till det här gamla delfinariet som numera då är en enorm anläggning för radiostyrda båtar. Så då hyr man racebåtar eller segelbåtar, så sitter man liksom på läktaren samtidigt som man manövrerar omkring nere i bassängen.
Mm.
Eller hur?
Alltså jag gillar ju det här jättemycket, men idén är ju lika omodern som djurhållning. Att ha en bygga om det till motorstadion.
Nej, inte alls. Men också in i delfinariet där. Alla som har varit där efter 83, de vet, det är ju både ljud och ljuseffekter. Så plötsligt så kanske det drar in en enorm storm med blixtar och regn som man ska liksom manövrera sina radiostyrda båtar igenom. Det här är skitfränt. Dagen efter då kanske man vill testa lite rock crawling borta där det tidigare låg det här vidriga Tiger World. Och då kanske man kan hyra såna här galna amerikanska fyrhjulsstyrda rock crawling monster. Och så tuggar man sig liksom upp för berget
och sprutar jag ut avgaser med sina V8-or.
Man kan ju ha moderna motorer, Euro 6. Det går faktiskt.
Ja, just det. Ja.
Både Jeep och Land Rover skulle kunna ha försäljningsbilar här, alltså försäljningshallar. Man säljer bilar och så skulle man kunna slå upp portarna till Europas största varuhus med bara offroadprodukter.
Ja, alltså allt från Jeep kan extra ju, ljus kan ju, och man kan testa deras senaste el-Jeepen.
Ja. Men alltså man kan ju inte säga så här, man kan inte göra, från och med nu kan man aldrig göra någonting som har med bilar att göra, så kan man ju inte säga.
Nej.
Alltså det bilar är ju inte omodernt, bilar, det utvecklas ju. Jag menar om 10 år när kolmodden är avvecklad, ja men då kanske nästan allting är konverterat till el.
Ja, så kan det vara, ja just det. Mm. Då är det en briljant idé det här.
Ja.
Mm.
Och man skulle kunna ha liksom man skulle kunna ha en sån här offroad-skola också. För det är ju storleken på det här området, ja, det som gör det så bra. För det finns ju så här små terrängkörningsområden i Sverige, typ det finns ett där, Rosersberg. Men det finns ju ingenting av den här magnituden.
Nej, just det.
Det här skulle ju vara så nära Afrika eller Klippiga bergen man skulle kunna komma med en svensk registrerad fyrhjulsdriven bil.
Mm.
Det här skulle liksom bli världens största lekstuga för jeepar.
Men hur stort är området då? Liksom, om du ska ge mig en uppfattning. För som sagt, det var extremt länge sedan jag var där.
Ja, men det är som Skåne.
Nej, men på riktigt. Är det som Långholmen?
Nej, men ja, det kanske det är. Ja. Långholmen eller Lilla Essingen kanske.
Ja.
Vi kanske helt ut och cyklar. Men det är ändå stort.
Det är stort,
liksom.
Ja.
Ja. Och det funkar även på vintern, för då blir det en helt ny typ av liksom offroad-utmaning när det liksom blir is och snö och sånt där.
Mm. Där nere blir det ju inte så mycket snö.
Är det i Norrköping?
Ligger det i Norrköping? Ja, där kan det kanske bli lite snö. Ja, precis. Ja.
Men alltså på en skala från 1 till 10, hur bra är inte den här idén? Marken och infrastrukturen finns redan. Det är bara en massa stackars djur som är i vägen. Mm. Så att de skulle bara få flyga hem till Afrika, Tibet och Sydamerika och leva lyckliga i alla sina dagar. Sen slår vi upp portarna.
Ja, bra. Med dig som någon form av direktör för hela spektaklet.
Ja, ja. Det enda...
Motor Willy Wonka.
Den enda relevanta frågan, det är väl varför jag inte har 1 miljard som ligger och skräpar.
Ja.
Tänk vad mycket kul man skulle kunna göra om man hade fuck you mycket pengar.
Ja. En väldigt bra inledning måste jag säga för den här podden.
Ja. Ja.
Semesterhjärnan har jobbat hårt.
Ja, eller väldigt svagt.
Nej, jag tyckte det var bra. Du, vet vad jag funderar på om jag ska göra?
Nej.
Jag funderar på om jag ska bara helt enkelt tillsammans med Bilsport MC ska dunka av veckans bil. Jag känner lite för det.
Spännande. Ja, för du mejlade mig en bild på den.
Ja, som du inte blev riktigt klok på.
Nej, men jag blev nyfiken som djävulen.
Vi gör det då!
Veckans bil.
Den här veckan vill Bilsport och MC uppmärksamma en udda bil som de och vi tror att våra lyssnare kommer gilla. USA är ju, åtminstone i din värld, Krik, billandet nummer ett. Och det är ju svårt att inte hålla med om det. Även om det finns andra länder som kanske bygger bättre bilar, så är det ju ändå så att USA, det är ju de som till stor del driver motorbranschen framåt. Och som på många sätt sätter liksom de trender som resten av världen följer ju. Så är det ju. USA är ju också landet som utan konkurrens har skapat och tillverkat flest bilmärken och flest bilmodeller genom åren. Eller hur?
Absolut. Jag var tvungen att veva ner lite rutor. Det blir så jävla varmt i bilen.
Förlåt. Men trots det så är det ju en grej som jänkarna inte riktigt lyckats få till. Och det är ju att skapa ett sportbilsmärke som har fått liksom samma höga status som liksom de europeiska sportvagnarna. De har ju gjort några försök genom åren. Men oavsett vad alla USA-älskare säger så är det ju så att det egentligen inte finns något amerikanskt sportbilsmärke som kan konkurrera med Ferrari eller Bugatti eller Lamborghini, McLaren, Porsche. Liksom i frågan om status ju.
Nej, där lyckas man inte.
Nej, jänkarna har ju i och för sig flera gånger lyckats bygga enstaka bilar som har kunnat konkurrera med de här märkena. Uh-huh. Men typ GT40 är ju fortfarande bara en sketen Ford. Och Corvetten är ju bara en snabb Chevrolet. Och Cobran från Shelby, det är förvisso en bil som andas en hel del elegans. Men Shelby är ju inget bilmärke. Och även om det hade varit det så skulle ju inte det heller kunna tävla liksom med de anrika europeiska bilmärkena när det kommer till finess. Liksom. Så är det
så
bara.
Är det.
Men 1968 så fick Cadillac för sig att nu ska vi göra något åt det här. Och så skulle de bygga en bil som skulle kunna konkurrera med Ferrari.
Oj, vad konstigt.
Ja, och Cadillac är ju ett bilmärke som faktiskt har lite av den här distingerande imagen som behövs för att man eventuellt skulle kunna bli en av de här fina bilsportsmärkena ju. Men Cadillac är ju inte kända för att bygga sportbilar utan mer lyxiga stora sedaner. Men det tänkte de som sagt ändra på 1968. Och för att lyckas med det här då tyckte de att det var säkrast att plocka in en italienare som på något sätt skulle sätta lite europeisk prägel på den här nya sportbilen som Cadillac skulle bygga.
Banal amerikansk tanke.
Eller hur? Mm. Ja, och den här figuren då, det var den kände före detta Ferrari-racingföraren Luigi Chinetti.
Ja.
Och Mr. Chinetti, han var dessutom distributör för Ferrari i USA mellan 1947 och 1970. Så han hade liksom en bra förståelse för vad den liksom amerikanska kunden gick igång på när det kom till den här typen av bilar.
Och så skrattade han hela vägen till banken när han blev approached av Cadillac.
Ja, det är klart han gjorde.
De här jänkarna ska nu kunna skinna på pengar.
Ja. Och resultatet då av det här samarbetet mellan Luigi och Cadillac skulle mynna ut i en bil som hade det lite konstiga namnet Cadillac North Zagato. Och det är den som är veckans bil.
North?
Mm.
Zagato? Zagato känner man ju igen.
Ja, precis. Man känner ju lite att redan det här dåliga namnet skvallrar ju om att det här kanske inte kommer bli den raffinerade kära som Cadillac drömde om. Men jag återkommer till själva namnet. GM försåg hur som helst bilen med motorn. Det var samma 472 som satt i Eldoradon från 67. Och även växellådan och chassit kom från Eldoradon. Men i och med att Eldoradons, den här turbohydrogmatic-lådan, den var ju byggd för framhjulsdrift. Så där fick man bygga om lite grann då.
Det var lustigt, för när jag såg bilden så jag tänkte ju Tornadon, men då var det ju samma bottenplatta.
Exakt, det var då. Men namnet då? Cadillac Nart Sagato. Så här var det. Nart kommer från herr Chinetti själv faktiskt. För det var han som startade North American Racing Team. Och det är det som NART står för.
Aha.
Och hela idén med NART då, det var att marknadsföra Ferrari i USA genom att de tävlade då i sportvagnslopp som Daytona 24 timmars och Le Mans och Sebring och så vidare.
Aha.
Och deras logga, den var en Ferrari-häst som stegrade framför en amerikansk flagga som stod en NART under. Jag tror du skulle gilla den lite grann. Eller den är ganska ful, men den har någonting.
Men hur kunde de få använda en Ferrari-logga?
Ja, det är jättekonstigt. Jag har ingen aning. Jag vet inte.
Men NART... Det fanns inga Ferrari-delar i den här.
Nej, men jag vet inte om de använde den loggan på bilen. Utan alltså, NARTs logga var den här Ferrari-hästen. Jag tror kanske inte att...
Aha.
Eller det ser ut som den sitter på.
Ja, men den sitter ju på framskärmen där. Det är jättekonstigt. De har ju tagit Ferrari-skölden fast den är fyrkantig med en gul sköld med en svart häst.
Det är väldigt liten bild, men det ser ut som det är NART-loggan. Skitsamma. Det vet jag faktiskt inte. Men namnet Sagato då, det kommer från den italienska karossfirman som skulle bygga och designa den här bilen. Jag vet inte, vad tycker du om den här bilen när du tittar på den?
Nej, men den är fruktansvärt ful.
Ja, visst är den det. Baktung och jävligt klen ser den ut. Oproportionerlig.
Det är som en dålig kantig version av Lotus Europa. Men den har inga höfter och rutorna är alldeles för stora i proportion till sidolinjen liksom.
Ja, det har du helt rätt i. Jag älskar att du är så bra på att se såna här grejer, för jag kan bara se att det skaver, men inte riktigt vad det är. Men det är ju, rutorna är enorma, ser jag ju nu.
Ja,
jättefult. Och om man då jämför den här med en Ferrari som också släpptes samma år, jag tänker på din favorit 365-man.
Ja.
Då ser ju den här Cadillac, den ser ju verkligen ut som skit. Och även om planen var att de skulle konkurrera med Ferrari, jag tycker att den här bilen ser ju mer ut som en sämre variant på Lamborghinis, den här Espadan, som också kom 68. De är faktiskt väldigt lika om man tittar rakt från sidan. Fast den här är sämre då.
Ja, den här är sämre, ja, precis.
Ja. Men det jag stömer mest på, och som kanske hade varit det enklaste liksom, sättet att göra den här bilen lite roligare.
I bakrutan.
Bakrutan, men också att liksom, den har ju navkapslar istället för att på ordentliga racingfälgar. Det är väl ingen supersportbil som har navkapslar.
Nej, men och det är väl att hjulhubbarna bygger ut så mycket på det här chassit.
Ja, just det.
För det är ju samma navkapslar som sitter på Tornadon.
Ja, visst. Så är det. Och bakifrån ska vi inte tala om. Där är det nästan. Jag gillar i och för sig de här NART-bokstäverna som står på bakluckan. Men annars är den är ju hemsk.
Ja, den är hemsk.
Ja. Men det som också gör att den här bilen inte känns så bra, det är att den, likt många andra sportvagnar från USA, den är ju ett hopkok av en massa olika bilar. Den har liksom baklisterna från en Pontiac till exempel. Och inredningsdetaljer från Oldsmobile, den här Tornado. Jag tror att det är det här som gör att jänkarna inte får till det. För de kompromissar nästan alltid med designen, tycker jag, till förmån för ekonomin. Det vill säga att ekonomiavdelningen alltid har för mycket att säga till om. Medan du i Italien, där är formgivarna kungar. Och designavdelningen, de kan ju liksom obehindrat kasta suddgummi i bakhuvudet på mattenördarna och skratta åt dem. Eller hur? Det är en annan skola där ju.
Men och du ser den fyrsitsig. För sidobakrutorna är ju lika stora som sidoframrutorna. Vilket gör att det ser ut som en... Ja, den är otroligt konstig.
Ja, men den är det. Men jag kan just älska liksom italienarnas kärlek till formgivning. Att de aldrig kompromissar med det. Men i USA...
Det är nog helt rätt spaning.
Ja, och det var också räknenissarna som satte stopp för den här bilen. För den presenterades 1970. Så blev det lite förseningar gällande produktionen och GM drabbades av lite ekonomiska bakslag vid den här tiden, vilket gjorde att ekonomiavdelningen gjorde klart för ledningen att det här projektet, det var alldeles för riskfyllt. Och även om den var ful så, jag vet inte, jag tycker att det här bevisar att det finns en brist på självförtroende hos jänkarna när det kommer till liksom den här typen av design. Jag tror att USA faktiskt har lite mindre världskomplex när det kommer till liksom europeisk formgivning, när de ska försöka ge sig på det där, eller hur? Då blir man liksom ängslig och så vågar man inte gå all in, utan man känner att man måste ha ekonomiavdelningen med sig ifall att det skulle gå åt helvete. Det man måste göra, det är att våga skita i det här om man ska skapa liksom bestående och banbrytande design. Då är det liksom designen, det är den som ska få styra på något sätt.
Exakt, men man kan också vända på det, för att i Italien så kan man ju inte rita suvar eller muskelbilar.
Nej, så är det ju absolut. Bilarna fungerar ju inte heller, utan det är bara designen som är viktig.
Ja, exakt. Och,
men det kan man ju, jag vet inte. Ja, folk la hur som helst lite ordrar på den här bilen när den släpptes då, men GM tillverkade bara en bil. Men under en kort period så planerar man faktiskt att tillverka en Nart Zagato Mark II. Som hade en lite smärtare bakdel än ettan. Men det blev som sagt ingen sportbil från Cadillac den gången. Ett annat bevis på att den här bilen aldrig hade vad som krävdes för att kunna konkurrera med de europeiska ikoniska sportbilarna från samma tid. Det var att 1987 så köpte en snubbe som hette Melvin A. Olsansky. Han köpte det här enda exemplaret. Och sen så ägnade han 21 år åt att renovera den till mint condition. Alltså det är den här som du tittar på nu. Och 2006 då skulle den här säljas på auktion. Och det finns ju som sagt bara en Cadillac Nart Zagato. Men trots det så fick han inte mer än $57,750 för den.
Va? Oh, yeah.
Ja, det är ju unheard of hur dåligt betalt
det är. Det är ju väldigt roligt. Var ingen som ville ha bilen. Inte ens när den var helt unik. Liksom.
Det känns som det största den här Zagato, Nart Zagato Cadillacen har lyckats åstadkomma, det är att bli veckans bil.
Det är det största. Åh, gud. Du?
Mm.
2021, där vi befinner oss nu, det är ju på något sätt året där excentriska miljardärer tog världen i besittning som om den vore deras egen på något sätt.
Ja, som om den vore Kolmården.
Ja. Både Jeff Bezos och Richard Branson åkte ut i rymden.
Mm.
Mark Zuckerberg, han kontrollerar alla människor på jorden oavsett nationalitet. Mm. Och Elon Musk, han ska komma först till Mars. Samtidigt som man bygger underjordiska tunnlar under hela LA.
Mm.
Och tillsammans så har Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg och Elon Musk en förmögenhet på 4 000 miljarder kronor.
Mm.
Och det här blir ju lite skruvat när vi på hela den här planeten är typ 7,8 miljarder människor.
Mm.
Och av de här 7,8 miljarder människor så lever typ 9% i total fattigdom.
Mm.
Och det är inte mer än 700. Det är en siffra som minskar tack och lov varje år.
Ja.
Det är ändå 750.
Det ska man inte glömma bort.
Exakt, det blir ju i många avseenden bättre och bättre. Men det är ändå 750 miljoner människor som lever i fattigdom. Men det innebär att 4 personer på den här planeten skulle i teorin, för jag fattar att det är komplext, men i teorin så skulle alltså 4 personer på planeten kunna ta ynka 10% av sin totala förmögenhet och utrota all fattigdom på planeten.
Mm.
Mm. Och de skulle också kunna ta ett fragment av en promille och låta mig bygga Kolmården och Road Experience.
Ja, det tycker jag är nästan ännu viktigare än att och fixa världssvälten.
Nu är inte det här någon kommunistpodd. Jag tänkte därför prata om en annan excentrisk rik snubbe som heter Sir James Arthur Ratcliffe.
Ja, det här var nästan på namnet att det finns pengar på kontot nästan, eller?
Här finns det pengar på kontot. Det är smutsiga pengar alltså. Han heter egentligen kort och gott Jim Ratcliffe. Han är en brittisk företagsledare som är grundare och majoritetsägare i den här globala kemijätten Ineos.
Aha, ja.
Alltså, vi pratar petroleum. Och innan det så var han på Exxon. Så att det är liksom, det är petroleummiljarder som han har dragit in.
Riding dirty.
Ja, och han har då en förmögenhet på 17 miljarder dollar. Så att han är inte uppe på att åka till rymden pengar.
Nej.
Men Jim Ratcliffe, han badar inte bara i olja och pengar. Han badar även i äventyr.
Mm-hmm.
Jag vet inte om man gärna ska säga så. Men,
britterna, de gillar äventyr.
Ja, för han har då kört omkring i sin Land Rover Defender över hela världen och bott i avlägsna djungler och sugit blod ur dödliga ormar. Alltså han älskar äventyr, och när andra rikingar åker ut i rymden, då testar han penisfodral i Papua Nya Guinea. Det är på den nivån. Kort sagt så är han the real deal.
Ja.
Och sen seglar han även jorden runt lite då och då. Men primärt så kör han bil, och främst då Land Rover. Det är liksom hans go-to car. Men sen plötsligt för ett par år sedan, när Land Rover bestämde sig för att lägga ner produktionen av gamla Defendern och istället bygga en ny modern version.
Den som tror de ångrar det då? Har den blivit en hit?
Jag vet inte, det tror jag. Jag tror att det är en hit.
Det
jag, tror inte de ångrar någonting, trots alla klavertramp de gör. Jag tror inte de har den insikten.
Nej.
Förmodligen är det vi som har fel.
Ja, antagligen. Det är inte första gången.
Nej, men vi provkörde ju den nya Defendern i poddavsnitt 170.
Ja, och då var vi faktiskt lyriska, både du och jag. Där och då. Sen så liksom nyktrade vi till efter någon vecka.
Ja, det kanske var så. Men Jim Ratcliffe, han var knäckt. Han var helt knäckt. Oj, nu kommer en stor Kinnarps lastbil dånande här på parkeringen där jag sitter. Jag har parkerat ute vid Frescati.
Ja, du är i Stockholm, ja.
Ja.
Ja, just det. Jag är i Dalarna.
Jag vill liksom inte sitta in i stan och podda, så jag körde ut till parkeringen nära oss.
Ja.
Skitsamma. Jim Ratcliffe, han var helt förstörd när Land Rover skulle lägga ner. Så pass att han faktiskt ringde till Land Rover. För är man miljardär, då lyfter man luren och så ringer man till Land Rover.
Ja, man har ju vdn på kortnummer.
Ja, exakt så. Och så frågade han om han fick köpa alla pressverktyg för den gamla Defendern och fortsätta en licenstillverkning av bilen. Land Rover sa ju såklart tvärnej.
Vad frågade han?
Att det säger, får jag köpa alla fabriksverktyg, alla pressverktygen, alla maskinerna så att jag kan fortsätta en licenstillverkning av den här bilen? Ungefär som, du vet, Volkswagen fortsatte tillverka bubblan ner i Brasilien i 100 år. Men det blev ju tvärnej. Så nu såg Ratcliffe liksom hur den sista rambyggda stryktåliga åka överallt bilen som man kunde laga ett dike i Afrika med en konservburk och ståltråd. Han såg hur den bara försvann nu, liksom så här, ut ur dimman på något sätt. Eller in i dimman. och han gillade inte det här. Men några månader senare, då satt han på en liten pub i London med en kompis och drack öl och sörjde liksom. När han plötsligt fick en vision. Varför inte starta ett helt nytt bilmärke? How hard could it be?
No.
En klassisk offroadbil à la Defender, men med en enkel och okomplicerad konstruktion. En brittisk bil för alla gods och herrgårdar och äventyr i Afrika. Och nu beställde de en öl till. Det här var ju snorenkelt. Det är klart att de skulle starta ett nytt bilmärke för folk som de själva, tänkte Jim då.
Ja, för hans buddy var inte heller någon trasank.
Fattig. Nej, det tror jag inte.
Nej.
Men det här var ju liksom Jims idé, och det var han som skulle genomföra. Hans ölkompis var bara en ivrig påhejare. Och Jim sa så här: om jag vill ha den, då kommer alla andra vilja ha den. Vilket, det finns ju någon tanke med det på något sätt.
Ja. Jag gissar att 5 öl in förmodligen.
Ja, kanske 5. Men vad ska den heta? Det är ju en nöt att knäcka. Och då lyfte Jim återigen sitt ölglas för att ta en klunk till. Och där stod namnet på hans bil. På ölunderlägget såg han nämligen namnet på puben där de befann sig. Och puben hette Grenadier.
Han skulle ha lyft telefonen och ringt Woodland istället, kan jag känna.
Ja. Men sagt och gjort.
Ja.
Ineos, som är moderbolaget, petroleumbolaget, eller kemibolaget, är själva grundnamnet. Så den heter Ineos Grenadier 4x4.
Mm.
Det var det bilen skulle heta.
Mm.
Och nu anställde han, för han tänkte, nu har vi ingenting att förlora. Så nu, då anställde han 200 ingenjörer som fick rita och bygga en prototyp.
Jävlar! Ja.
Och sen tog man även en massa hjälp av Magna Styr i Österrike, de som byggde Geländewagen, ursprungsversionen där.
Mm.
Och sen så tänkte han så här, men nu kör vi! Så han köpte en hel Mercedes-fabrik i Hambach i östra Frankrike.
Men fy fan, vilken jävla...
Där de tidigare så byggde de smart car där. Och den här fabriken höll på att ställa om, så de skulle gå från att tillverka smart car till att tillverka såna här elektriska bottenplattor för alla Mercedes-SUVar.
Mm.
Men istället då så sålde de hela fabriken till Ineos, eller för att tillverka Grenadier. Så, sen tog det några år, men nu är den här bilen klar. Och det vore ju en lögn att säga att den inte liknar Land Rover Defender, eftersom det är en fullständigt oblyg kopia.
Ja, jag ser att du skickar bilder till mig här nu.
Ja. Faktum är att det är jättekonstigt att de inte har blivit stämda upp över öronen.
För det är helt obegripligt.
Bilen är ju liksom, det ser ut som en kinesisk kopia på en Defender.
Mm, fast en väldigt bra kinesisk kopia. För jag gillar vad jag ser, måste jag säga. Alltså det här är det naturliga. Så här skulle nog kanske liksom, om de hade låtit bli att göra ny och bara fortsätta. För den gick lite kantigare. Det är liksom, det skiljer ungefär lika mycket mellan den här och gamla G-vagnen som den här och gamla Defendern.
Ja.
Det är samma, men ändå inte liksom.
Exakt. Det är en Defender med ny front och nya baklysen. Den är inte ful, men det krävs lite tillvänjning på något sätt.
Men känns det inte också som att liksom, om man tittar på kanterna, alla kanter är lite vassare. Alla hörn är lite vassare än Defender. Och jag gillar det.
Ja. Men det är ju likförbannat exakt samma hörn. Alltså,
ja, det är det. Ja, det är...
Men den är inte dålig. Den är bara jävligt lik på ett bra sätt. För varenda karossdel är ju nytillverkad. Hela inredningen är unik. Sen har man lånat motorerna och lådorna från BMW. Det är de här sexcylindriga turbo, både bensin och diesel, med 8-stegsautomater. Automater har ju aldrig funnits i Defender.
Nej, just det.
Och även elektroniken med skärmen i mitten, växelspaken och lite annat smått och gott kommer från BMW. Mm. Så det är en enkel basic kaross, enkel ram med enkla slitstarka hjulupphängningar och en tysk drivlina.
Mm.
Och inredningen är brutalt praktisk med så här slitstark gummimatta och högt i tak. Och sen kanske det blir lite så här kitkarkänsla när man blandar runda ventilationsutblås på instrumentpanelens sidor med kvadratiska utblås i mitten. Du vet, så här lite...
Inredningen, det är där den här bilen haltar, tycker jag. För den känns ganska 90 fortfarande.
Ja.
Men jag måste ju säga att liksom engelsk design i kombination med tysk teknik, det här, sån här vill man ju ha.
Ja, jag satt också och tänkte så här, är det här en bil jag vill ha? Nej,
inte.
Det är det ju inte. Nej, för de börjar på $75,000 och så springer de upp till $120,000 om man ska ha en fullsmetad.
Okay.
Så de är ju jättedyra. Mm. Men det är ju bättre att köpa en billig Land Rover Defender och sen göra en restomod på den och sätta i vilken drivlina man än vill ha i den på något sätt. Men jag kan ändå älska idén med att en excentrisk miljardär inte vill ge upp.
Nej, det är alltså, underbart.
Det är ju en barnslig tanke.
Ja.
Liksom så här, när jag var 3 år, så, eller när jag var 9 år, så drömde jag om att bli astronaut. Och nu är jag rikast på jorden, så nu ska jag bli astronaut.
Mm.
Här är samma sak.
Ja, verkligen.
Jag älskar Land Rover Defender. Ska ni lägga ner den? Då vill jag fortsätta med den, för jag kan.
Mm.
Det är det jag menar. Att liksom, miljardärerna har gjort jorden till en privat lekstuga nu.
Ja. Så är det.
And we love it.
Ja, can you blame them? Så kan man också säga. Det skulle man själv ha gjort förmodligen.
Verkligen, verkligen.
och jag kan ju hålla med om att det vore ju nobelt och fint av dem om de tog 10% av sin förmögenhet och bara fixade allting. Men å andra sidan, gå till liksom Audi-pölsan och be dem ge bort 10% av det de äger. Så det gör ja. Vi inte heller.
Nej. Sen ska man väl också säga så här, de har ju fått så jävligt mycket kritik nu bara för att de åkte ut i rymden och spydde ut koldioxid.
Mm.
Alltså det motsvarade ju liksom så här 10 års nivåer av all den globala liksom, eller alla bilars utsläpp, bara de här 2 rymdresorna.
Mm.
Bara för att de skulle få se jorden ovanifrån i 6 minuter.
Mm.
Och att det kostade så många, många miljarder bara för att de ska få göra det här. Men jag tänker samtidigt, det kanske krävdes att de skulle se jorden ovanifrån i 6 minuter för att de skulle få den här aha-upplevelsen av att nu satsar vi alla våra miljarders miljarder på klimatomställningar.
Alltså, det har du ju verkligen rätt i. För det är väldigt många astronauter som får en helt annan bild av...
Ja, hur skört det är.
Ja, hur skört det är. Mm. Ja. Ja, det där tyckte jag.
Det kanske var värt att de 2 rikaste, eller de 2 av de rikaste, skulle liksom bara upp och bränna en jävla massa pengar och koldioxid för att de sen skulle kunna få en insikt och göra om och göra rätt på något sätt.
Mm. Vi får väl se vad resultatet blir. Pickt av dig tyckte jag på något sätt ändå. Nu blir det inte lika pikt. Jo, det blir det förhoppningsvis. Nu blir det tåhjuligt, för nu är det dags för Dilemmahojen. Northbike. Dream
it, live it.
Förra veckan så ägnade jag Dilemmahojen åt att konstatera att Harley Davidson tycks ha en väldigt tydlig plan för vilken typ av varumärke som de kommer vilja vara i framtiden. Och min slutsats var väl att jag kände mig ganska hoppfull kring att HD kommer att lyckas med konststycket att både kunna attrahera nya köpare genom att bli lite modernare, men samtidigt att behålla sina gamla höftledsopererade kunder genom att vara försiktiga när de gör den här förändringen, så att gamlingarna inte känner sig bortglömda. Eller? Det är svårt att inte gilla det nya Harley Davidson. Men även om jag älskar att köra Panamerican och längtar efter att få testa nya spårsten, så är det framförallt gamla Harley Davidson som jag känner att mitt hjärta klappar för. Jag har svårt att se mig själv faktiskt köpa en ny Harley Davidson, om jag ska vara riktigt ärlig. Ja. Även om de fortfarande bygger väldigt fina motorcyklar. Men jag tycker inte riktigt att jag kan identifiera mig med varumärkets image efter typ 86 och fram till idag på något sätt. Jag vet inte om liksom
jag håller med dig till 100%.
Ja, sen vet jag inte om gamla 60, 70, 80-tals HD heller är jag egentligen, men jag vill försöka inbilla mig det åtminstone, för jag vill så gärna ha lite av HDs gamla rebelliska image kvar i mig, trots att jag liksom börjar bli gammal gubbe. Men om jag ska vara riktigt ärlig igen då, så är det kanske så att personen som jag var på den tiden då vi höll på att bygga lite gamla hojar, du och jag, det kanske inte är en så stor del av min personlighet längre. För istället har jag ju på senare år mer och mer börjat gilla det brittiska. Och inte bara när det kommer till hojar, utan jag känner att det är något med det här engelska sinnelaget som jag går igång på mer än det här lite självgoda och gapiga amerikanska. Inte så att jag inte gillar det också, som sagt, för i vissa fall kan det vara helt underbart, men jag gillar britternas lite mer avmätta och behärskade sätt. Och det kanske också har att göra med att jag blir äldre och nu försöker vara lite mer distinguished gentleman än en ung rebell liksom, som jag försökte vara när jag var yngre på något sätt kanske.
Men det där distinguished gentleman-grejen, det är ju bara något som engelsmännen har lurat världen.
Ja, så är det ju.
För att 99,7% av alla britter är ju gapiga, öldrickande fotbollshuliganer med vargtatueringar på axeln.
Ja, de är vidriga. Ja, men de har lurat folk bra. De har ju liksom sålt in det där till världen ganska bra.
På samma sätt som jänkarna har med sina filmstjärnor har lurat världen att det är ett snyggt folk.
Ja, det kommer jag ihåg första gången jag åkte till USA. Det var en gång på 90-talet. Det jag chockades mest över, det var hur fula alla var. För i min värld, så jag hade ju aldrig sett fula amerikaner. För jag hade ju bara sett dem på film och i tv. Och även fula amerikaner i film var ju fula på ett snyggt sätt. Men när jag kom dit så var ju folk bara Nu ska man inte sitta och säga att folk är fula och fina, men du förstår vad jag menar. De såg inte ut som de gjorde på TV, om man säger så.
Jag hade en amerikansk kompis som var på besök i Stockholm, och det här är säkert 15 år sedan nu. Mm. Och så satt vi och käkade på Sturehov på uteserveringen.
Mm.
Men han blev, jag förstår, det blev error i hans huvud. Mm. Han hade aldrig sett så mycket snygga, och det var inte bara att vara snygga tjejer, utan han hade aldrig sett så mycket snygga människor i hela sitt liv. Stureplan blev liksom som att han satt och liksom, maten ramlade ur munnen på honom. Han kunde inte behärska sig. Det var som att han blev 11 år och liksom han fattade inte hur snyggt folket var i Stockholm.
Nej. Tänk om man själv kunde åka till ett land där skillnaden var lika stor.
Ja.
Det är ju kanske i och för sig några kvarter i LA där. Nej, fast där ser ju alla. Nej,
det var alla opererade.
Ja, exakt. Det är sant. Ja. Ja, skit i det. Men det här leder mig i alla fall in på en nyhet som jag är mycket uppspelt över att få dela med mig av. Alltså, när vi pratade om England. För nyheten handlar nämligen om mitt älskade Triumph. Mm. Som de sista åren bara går från klarhet till klarhet, tycker jag. Och för några veckor sedan så gick de ut med en nyhet som nästan gör mig lite gråtmild när jag tänker på det. För det här är så jävla fränt. Det är nämligen så att Triumph planerar att ge sig in på den mycket lukrativa och otroligt coola cross- och enduromarknaden. De ska börja bygga crossar och enduros.
Det är kul.
Ja, och för att lyckas med det här då har de plockat in 2 fullblodsproffs som ska hjälpa dem att se till att det här blir riktigt gjort. För det är fan ingen lätt uppgift att ta sig an ett helt nytt segment med tanke på liksom vilken medvind Triumph har nu. Så känner de väl att vi får inte fucka upp det här nu, men jag ska inte bli förvånad om de lyckas. Och de har som sagt då plockat in 2 riktiga experter som ska visa vägen framåt. Och den ena snubben, det är nämligen ingen mindre än Ricky Carmichael, som väl av många
Ricky Gervais tror du skulle säga.
Ja, det. Ja. Nej, Mr. Carmichael anses väl av många i världen som den bästa crossföraren genom tiderna. I slutet på sin tävlingskarriär så fick han ju smeknamnet The GOAT, som ju betyder The Greatest of All Time. Och han har ju bland annat inte mindre än 12 AMA motocross och supercross guld. Han har typ vunnit allt som går att vinna. Han är till exempel den enda föraren tillsammans med han James Bubba Stewart som har gjort en perfect season, alltså att vinna alla deltävlingar. Och det gjorde han både 2004 och 2002 i AMA 250 Nations. Och det är ju helt sjukt att man gör det. Det är ju liksom Mike Tyson nivå på det. Han har vunnit 102 gånger utomhus och 48 gånger inomhus. Och som om det inte skulle räcka för att imponera på folk då, så har han dessutom 5 X-Games-medaljer. Och säsongen 2007...
Hur gammal är han?
Nej, men han är väl... Kan han vara 32 kanske? Jag vet faktiskt inte. Men, ja, han är ju
total killgissning.
Ja, jag har ingen aning.
32,
ja. Nej, han kanske är lite äldre. Ah, skitsamma, ni får googla. Säsongen 2007 då, som om inte allt det här fränas man har gjort på hoj var nog, då började han köra NASCAR också. Så att han är ju en...
Det var därför jag kände igen namnet.
Ja, precis. Han är ju den motor alfahannen som många av oss tror jag skulle vilja vara.
Fan, vad fränt.
Ja, men jag sa att Triumph hade plockat in 2 snubbar som ska borga för att deras den här offroad-satsningen ska bli top notch då. Och den andra killen heter Ivan Cervantes. Och gillar man enduro så är det inte helt omöjligt att det börjar pirra lite i småbyxorna nu när jag snackar om Mr. Cervantes. För han är nämligen så nära en endurogud som en människa bara kan bli. Han har ju vunnit VM 5 gånger, kommit 2-3 gånger och 3-2 gånger mellan 2003 och 2011. Han har dessutom kört Dakar några gånger. Så det är alltså de här 2 herrarna som Triumph har värvat som experter. Och de ska bland annat ansvara för att testa de här nya hojarna som Triumph bygger. Men även se till att motorcyklarna byggs och designas för att klara av att tävla med de bästa när det kommer till racing på högsta nivån då. Och exakt vilka hojar som Triumph kommer att bygga, det vet jag inte än. Jag tror inte att det är någon utanför Triumph som vet det. Men Triumphs vd Nick Bloor, han har sagt följande: "This announcement marks the beginning of a new chapter for Triumph, which everyone at Triumph is incredibly excited to be a part of. We are 100% committed to making a long-lasting impact in this highly competitive and demanding world with a single-minded ambition to deliver a winning motorcycle lineup for a whole new generation of Triumph riders. Och till skillnad då från vad många kanske tror så är det så att offroad-segmentet på motorcykelmarknaden det har faktiskt ökat stadigt de senaste 5 åren. Och mycket tyder på att det bara kommer fortsätta öka med 10% fram till 2026 såg jag att någon hade räknat ut. Och Triumph de har ju som mål att sälja 75 000 motorcyklar 2021. Så ambitionsnivån och självförtroendet är det ju inget fel på just nu. Men all rätt vill jag tillägga. För de rider ju som jag sa på en jävligt image-stark våg just nu. Men man förstår ju att om man ska tävla med de största så behöver man ju precis som de också kunna erbjuda krossar och enduros. Och jag hoppas och ber till Gud att Triumph även kommer släppa en motsvarighet till Yamahas Tenere 700 rally. För jag tror även att en jävla massa andra skulle vilja ha en lätt äventyrshoj som mer är liksom som en Dakarhoj än en tung GS. Jag tror att det är ett segment som...
Det har du efterlyst länge, de här lite lättare äventyrshojarna.
Ja, jag menar KTM har ju sin 790 men, och sen är det ju Tenerén, men liksom så jävla mycket mer är det ju inte. Jag tycker alla borde börja bygga Dakarhojar för gatan. Det tror jag folk skulle gilla. Hur som helst då, Triumph har ju en fin historia när det kommer till offroad-framgångar. Jag tänker framförallt på deras den här TR6an som var Steve McQueens favorithoj att sprätta grus med på 60-talet, 60- och 70-talet. För att inte tala om hans bästa kompis, Bud Atkins, hans stuntman-polare. Han vann ju internationella 6 dagars med en TR6a 1962. Så det verkar som att KTM, Honda, Husqvarna, Kawasaki, Yamaha och alla de andra kommer få konkurrens då på crossbanorna och i skogen framöver. Och förhoppningsvis är det inte allt för avlägsen framtid. Och jag gissar att förmodligen så är det den amerikanska marknaden som de vill åt i första hand. Eftersom man kör ju cross och enduro lite på samma sätt som vi åker slalom här i Sverige. Det vill säga att man lastar in hela familjens hojar i sina pickisar och
jag älskar det så mycket.
Och förmodligen är det därför som Triumph vill ha med Ricky Carmichael eftersom alla vet vem han är i USA. Han är en större hjälte där än vad typ Carla Carlqvist var i Sverige när vi var små. Så Carmichael, att ha med honom på tåget, det gör ju att Triumph får extra cred i USA på en gång då. Och jag läste någonstans att Carmichael var jävligt glad över att få vara med och skapa det här nya segmentet. Det är klart att han säger det. Men det lät, jag läste någon intervju och det lät väldigt uppriktigt när han liksom pratade om den här liksom Triumph-familjen. Och det som gjorde att han tyckte att det var så spännande det var ju, och ett ärofullt uppdrag, det var ju att han fick vara med och bygga upp något från grunden. Och så tyckte han att det var liksom ett helt perfekt sätt för honom att liksom ta sin karriär vidare nu när han har slutat tävla då. Tydligen så är alla på Triumph också jävligt uppspelta över det här projektet. Allt ifrån ingenjörsteamen till formgivarna till R&D, alltså research and development då. De har gått in i det här med otrolig passion enligt Carmichael då. Och han avslutade den här intervjun med att säga att han tror att folk kommer bli blown away när de här nya modellerna landar i showrooms hos försäljarna.
Och när tror man att det här är då? Är det alltså typ om ett år eller?
Nej men Triumph, de har sagt att de kommer komma med mer information och någon sorts officiell announcement gällande de här hojarna om några månader. Så det är väl inte omöjligt att det kommer att ske på EICMA i november, alltså den här stora motorcykelmässan nere i Milano. Apropå det så slår det mig att du och jag måste ju åka ner till EICMA i år och fota och filma lite för Northbike. Det får vi snacka med Jessica och Tom om. Det måste vi göra. Den har vi aldrig varit på ju.
Nej. Se framåt.
Hur som helst. Det här var i alla fall jävligt spännande nyhet tycker jag. Och jag tycker att det passade bra att jag rev av den i veckans avsnitt av Dealen med hojen.
Du?
Mm?
Jag står ju som sagt här på en parkering i vid Frescati ungefär.
Ja.
Och det är en helt tom parkering vilket då har lockat till sig en gul Peugeot av nyare modell som jag inte ens vet vad det är för modell. En liten Peugeot med en övningskörningsskylt. Och så bakom ratten sitter det vad jag skulle bedöma som en 9-årig asiatisk tjej som kör omkring.
Mm.
Och de kör liksom närmare och närmare där jag står. Jag
känner mig lite
Range Rover.
Ja, ah, okej.
Okay. Det var ju det brittiska avsnittet som måste.
Ja, just det.
Det var en brittisk bil, men jag känner lite skärrad. Jag vet inte, det är den här fördomen med asiatiska förare. Det är ju framförallt i LA som man skämtar om det.
Ja. Ja,
skitsamma. Men jag hoppar vidare. Det var otroligt länge sedan som jag hade mitt segment Krick tipsar först till kvarn.
Ja.
Kvarn, Krick tipsar. Och faktum är att jag fick ett tips på mejlen från en lyssnare på en bil som jag blev lite sugen på, men där tajmingen ändå är fel. Jag har liksom inte riktigt plats för den här bilen än, men hade det här tipset kommit för ett tag sedan, då hade jag nog haft det här som en väntkorv, den här bilen. Men nu blir tajmingen fel även om jag gillar den. Eller älskar den. Vi pratar om en guldfärgad 94 Buick Roadmaster sedan. Classy in the front, very strange in the back. And in a good way. Det här är ju en märklig, härlig skapelse. Så här skriver i alla fall han. Tjena Krick, jag håller på att hjälpa en kompis att sälja en Buick Roadmaster sedan 94. Helt original, LT1, går jättebra i motorn, ny kylare, växellådan växlar lite sent, men den slirar inte eller beter sig dåligt, den är bara lite sen. Används dagligen tills i förra veckan då en Astro införskaffades, det var ju också fränt. Skinnsoffor som tyvärr någon pappskalle kört däck i, sen har de färgat av sig på höger baksäte. Alltså blivit som gummimärken, men det måste ju gå att ta bort med någon sån skinnrengöring.
Det tror jag nog.
Har en liten skada på vänster framdörr, annars mycket fin i karossen och ramen. Nybesiktigad utan anmärkning för 2 veckor sedan. Finns på i Vändelsö, 15 minuter söder om Globen. Värd att kolla på. 33 000.
Mm-hmm.
Det är ju otroligt mycket bil för pengarna.
Det är det.
Jag tror att den har gått typ 20 000 mil. Det här är ju en perfekt bil om man kanske är några polare som går ihop och åker på en roadtrip till franska rivieran. Eller en distinguished gentleman med svåra hemorrojder som vill ha en mjuk söndagsbil.
Med bucklig fram där.
Jag fick bilderna, men såg inte så dålig ut.
Nej, okej. Okay.
Den här skulle jag kunna köpa och bara ha. Ha på landet.
Ja.
Jag har ju inget land längre.
Nej.
Men är man intresserad av den här, så kan man skicka DM till oss via Insta om man är nyfiken.
Okej.
För det var ju ett jävligt bra pris i alla fall.
Ja, det var det verkligen.
Det är någonting med billiga bilar. Jag älskar billiga bilar.
Ja.
Hur härligt den är att susa omkring med elektronik och lyx, så njuter jag alltid så mycket mer i basic-bilar. Alltså, jag körde min van till besiktningen i förrgår. Den har ju ingenting mer än en ram och en låda ovanpå. Inget lullull, inte ens fjärrkontroll till dörrarna. Men när jag gungar fram med vanen, då känns det i mitt huvud som att jag jobbar liksom på typ så här, National State Forest Protection och åker runt på i någon vacker nationalpark på asfalterade vägar och tar hand om skräp som någon kampare har lämnat efter sig. Eller att jag kör en sån här shuttlebuss från Newark in till Manhattan. Du vet, sådana här vardagsdrömmar.
Jag vet vad jag tror det är som gör att för jag håller ju med dig fullständigt om att det är något speciellt med billiga bilar. Du och jag kan ju vara, vi gör ju lite konstiga grejer ibland. Vi är ju inte rädda för att ta oss an projekt som kanske folk skulle liksom rygga för. Men när vi då köper billiga bilar, det får oss att känna oss förnuftiga. Och det är en ovanlig känsla, framförallt för dig. Och det mår man väldigt bra av att få känna sig ibland. Förnuft.
Jag har inte tänkt på det på det sättet, men det ligger någonting i det.
Apropå det då, det händer ju saker nere i Laxå. Har du några nyheter om det?
Nu är bilen, jeepen är byggd, allt plåtarbete är färdigt. Och den är preppas nu och lackas, tror jag, i slutet på den här veckan eller början på nästa vecka. Så jag tänkte åka ner i nästa vecka. Dörrar och huvud och allting är lackat och skär fram skärmarna. Så det är bara karossen som ska lackas och sen smacka i inredningen. Så nu, alltså nu är det målsnöre.
Fan vad spännande. Shit vad spännande.
En tunn brygga till det här med nördiga vardagsdrömmar, att man kör shuttlebuss. Det är ju att vi ofta pratar om ålder. Vi landar ju i liksom hur vi minns en svunnen tid och hur vi blir äldre på ett förhoppningsvis värdigt sätt med bakvänd keps och sneakers. Men en grej som slog mig i somras på Gotland, det var hur originalutseende blir viktigare och viktigare på gamla jänkare.
Ja, så inåt.
Jag satt i Fårösund och käkade lunch med farsan när en 67a Impala Cab åkte förbi och åkte ombord på Fåröfärjan. Superfin bruksoriginalbil och kromfälgar. Och farsan sa bara kort och gott så här: ah, det skulle ha varit originalfälgar bara. Du vet, så här, sura gubben. Och där och då slog det för mig ner som en bomb, för jag har aldrig någonsin känt det så starkt tidigare, att roliga fälgar, det är fan med helt dött nu. Alltså iskallt helt dött. Rigor mortis dött. Alltså likstelheten har infunnit sig på kromfälgar. För oavsett om man har nyare SUV, muskelbil eller glidare, kromfälgar kommer aldrig bli lika snyggt som originalfälgarna.
Nej, jag vet.
För dels tittar man på nyare bilar, så har ju biltillverkarna ryckt upp sig så enormt mycket, så att originalfälgarna ofta är otroligt snygga.
Ja, och framförallt mycket större än vad de var när vi var yngre.
Ja, exakt. Sen en annan haltande parallell, det är ju bilstereos. Förr i tiden så var originalstereos så kass att man ville sätta i roliga manicker, slutsteg och högtal och sånt där. Men nu har ju alla bilar skärmar. Det skulle liksom inte bli bra att modifiera det. Men
nej, och värsting, högtalare och slutsteg inbyggda redan i fabrik liksom.
Men att modifiera en bil från sitt originalutseende, det enda man gör är att man tidsbestämmer den. Det är dött.
Ja.
Mic drop.
En bra avslutning. Fast vi är inte riktigt klara med dagens avsnitt. Vi har några grejer till. Du har ju förmodligen tänkt lite grann kring Hansen Racing, som du brukar göra.
Ja, för att jag har ju den här veckan pratat om Kolmården Offroad Experience och Jim Ratcliffs eskapader. Och jag tänkte fortsätta på temat den här gången under Hansen Racings flagg, eftersom vi tillsammans med dem håller på att formulera ord och situationer och känslor som är unika för hobbyn. Så idag tänkte jag sätta tänderna i ett ord som kanske inte är så unikt, men ändå förknippat med motorhobbyn. Och det är nämligen äventyret. Men inte vilket äventyr som helst, utan äventyret i shotgun-sätet.
Jaha, ja. I baksätet tror jag det skulle säga.
Nej, det är ju ett äventyr, men det görs inte så bra ur ett censurperspektiv.
Nej,
men att sitta bredvid föraren i passagerarstolen fram, det kallas ju som bekant i USA för shotgun. Och det här uttrycket föddes under det sena 1800-talet i vilda västern, när guldtransporterna krävde en gevärsbeväpnad vakt till höger om kusken för att förhindra eventuella rån. Visste du det?
Ja, det tror jag faktiskt att jag har läst någon gång.
Ja, och det här ställde ju såklart lite högre krav på passageraren än vad det gör idag. Men jag tänker ändå att uttrycket förpliktigar. Så att sitter man bredvid föraren i en hobbybil, så tänker jag så här, man bör leva upp i rollen. Alltså vid rödlysen kanske man rent av ska hoppa ur bilen och säkra området liksom från Svenssons. Och blir det cruisingkö, ja, då måste man ha koll på skogsområdena runt omkring bilen, så att det inte kommer nerkissade raggare springande och hoppar in i fel bil.
Ja.
Och självklart måste man ha full koll bakåt också, om det närmar sig livsfarliga skådor eller den här Dacia Duster eller någonting sånt där. Så att åka som passagerare i en hobbybil, det är ett äventyr på flera plan. Men nu tänker jag att det är hög tid att man ska leva upp till det här uttrycket.
Jag tycker du nudda någonting väldigt intressant här. För vi har ju tidigare pratat om att ibland kan det vara svårt om man har en jävligt ball bil och man glider ner på stan att så här, ha ett uttryck i ansiktet som känns liksom... Man vill liksom inte visa att man... Förstår
njuter.
Du?
Njuter.
Ja, nu, ja, precis så. Men det kan ju vara ännu svårare när man sitter bredvid någon i en jävligt spektakulär bil. För man vill inte se för nöjd ut. För man har inget att vara nöjd över när man sitter bredvid.
Nej, det är inte ens en egen bil liksom.
Nej, men precis. Man är, ja, nej, skitbra.
Shotgun.
Ja, shotgun.
Glöm inte heller att tagga era bilbilder på Insta och Facebook med hashtaggen Hansenvinnare, så deltar ni automatiskt i Hansen Racings tävling The Most Outstanding Car, där de den sista varje månad väljer en vinnare som får 1000 kronor att handla för på hansenracing.se.
Snyggt.
Och vill man köpa en USA-bil, ny som gammal, så ska man kontakta Stefan Ernryd på 08 30 20 40 och hälsa från oss. Ernryd Cars är the shit.
Ja, han tar aldrig semester eller?
Nej, aldrig. Och sen så ska vi ju nämna Gasoline Magazine, Sveriges bästa tidskrift om man gillar bilar och motorcyklar. Och då ska man också i samband med det boka in den 25 september, för då smäller det till i Skokloster om inte det blir någon coronachock. Men den 25 september är det i alla fall bokat i Skokloster.
Det kommer bli motorfest extravaganza. Det kommer bli helt vansinnigt mycket här.
Gasoline Car Show. Som vi arrangerar tillsammans med Gasoline.
Ja. Sen skulle jag också vilja passa på att påminna våra lyssnare om att höra av sig till oss om de sitter på eller känner någon som sitter på ett spännande garage som vi kan få komma och titta på och göra en liten kortfilm om.
Just det, vi ska förlänga den programserien. Så man kan gå in på bilsportmc.se och kolla på de filmerna vi gjort om drömgaragen. Mm. Och med också vetskapen av att vi ska göra, är det 4 filmer till under hösten?
Ja, det är planen.
Ja.
Ett drömgarage kan se ut på många olika sätt. Det behöver inte vara snyggt och dyrt, utan det kan vara, ja, det kan vara
en dröm bara.
Ja, en dröm, precis.
Vi kommer ut till en tom parkering. Här är mitt drömgarage. Här ska det stå någon gång i framtiden.
Ja, så berättar han bara om vad han drömmer om och så åker vi därifrån.
Så det är en pool, här står det 10 muskelbilar.
Ja. Ja. Du är som vanligt väldigt kul att prata med dig.
Ja, sådär.
Man känner att sommaren håller på att gå mot sitt slut lite grann.
Nej, men det sånt där får jag ångest av. Sluta, det pratar vi inte
om. Nej, men tvärtom. Jag ser lite fram emot att gå in i hösten.
Nej.
Nej, okej. Okay. Nej.
Du drabbas ju av vårångest. Jag drabbas av höstångest.
Ja, när
uteserveringen på den gamla havet på Tulegatan, när de klappar igen uteserveringen, då infinner sig mörkret i min kropp. Det är liksom då bara kryper jag ihop och bara blir en liten kolbit.
Ja. Det är om det då.
Vi hörs lite senare i eftermiddag, så knyter vi ihop den här säcken. Så tackar vi våra lyssnare och önskar dem en trevlig helg. Och så hörs vi om en vecka.
Det gör vi.
Hej!
Hej! We'll be right back.